Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och hallå och välkommen tillbaka får vi säga till Poddplats H, avsnitt 37, podden om hockey i allmänhet, sport i allmänhet och Björklöven i synnerhet. Vi har varit off the grid ett par veckor, men nu är vi tillbaka. Så hur är det med dig, Niklas?
Jo, men det är väl bra tycker jag. Det börjar som repa sig och kroppen börjar komma tillbaka så. Nej, men det är väl bra. Det var ju trist att vi inte kunde släppa något förra veckan, men jag låg i man cold. Du var även den som har varit mest off grid sådär. Men nu är vi tillbaks och ska försöka få till ett matigt avsnitt igen och så. Hur är det med dig efter din resa?
Ja, det är ju fantastiskt på många sätt. Det är ju man skulle kunna göra ett långt avsnitt bara av det. Alltså, jag har varit i Tanzania. Aldrig varit i Afrika ens förut. Så det var ju en upplevelse på så många olika sätt. Och det blev klart ganska snabbt att internet är ju inte så stabil. Jag hade tillgång till det typ på vissa delar. Men det gick ju flera dagar. Till exempel Södertälje-matchen när vi förlorade. Det tog ju flera dagar innan jag fick reda på hur det gick. Och det chockartade på ett sätt är att det är nyttigt, har jag insett. Alltså att vara uppkopplad dygnet runt i 15-20 år som man har varit, kan man ju fundera på om det är nyttigt i alla lägen. Så med det sagt, så när vi har gjort körschemat i det här avsnittet, så tänker vi att vi tänker inte gå så långt tillbaks till spelade matcher som har spelats för veckor sedan, utan vi börjar med att prata om matchen som spelades igår i Karlskoga. Så ska vi prata lite om de matcher som ska spelas. Vi tänker diskutera lite runt skadeläge och vad vi gör åt det. Och så för aldrig tycker jag vi ska ta lite övrig sport. Men vad säger du? Vi tutar och kör.
Jajamän.
Ja du, igår så mötte vi Karlskoga borta. Vi förlorade med 1-2. Jag var där och vad säger du om det du såg? Alltså vad är det frågan om, tänker man, det första som hände?
Ja, jag såg ju ungefär en och en halv period innan jag var tvungen att dra iväg på träning. Och sådär, vi lyckas ju pressa fast dem flera gånger i första perioden. Vi gör mål i powerplay, vilket var glädjande såklart. Vilket det alltid är, tycker jag. Och sådär, så det känns, ja men den här matchen ska vi kunna ta hem ändå. Liksom, sådär. Ja, visst, de har ställt in en stor juniormålvakt som liksom upplevdes som lugn i målet. Alltså liksom inga sprättiga och hetsiga rörelser så, utan lugn och trygg i målet liksom. Men jag kände när vi lyckas pressa fast deras juniorlina flera gånger, då kände jag att nej, men den här matchen ska vi bara kunna vinna. Men vi hittar på något sätt en väg att förlora, och det är ju fruktansvärt irriterande. Deras 1-1 mål, offside eller inte, det spelar ingen roll. Alltså, vi ska kunna göra fler än ett mål i den här matchen. Så att ineffektiviteten har krypit sig tillbaka. Och nej, det är frustrerande. Vi ska inte ta någonting från Karlskoga. De gör en grym match utifrån deras förutsättningar. Men vi, den här matchen ska vi bara vinna med det folk vi har med oss på den här resan. Det är nej, frustrerande skulle jag vilja säga. Du som var på plats, hur upplevde du matchen?
Ja, men det som matchen fortlöpte så var det ju exakt som du säger. Frustrationen växte ju för varje sekund som gick, höll på att säga. För jag tycker att första perioden var ganska lovande. Första linan gör ju ett par riktigt bra byten. Men det, jag tycker ändå, även i första fast, jag tycker att vi är rätt bra. Vi tar ledningen där då med Poli i spetsen. Att det är, som vi har pratat om lite tidigare under säsongen, det är lite för runt. Det är lite för runt, det går lite för sakta, det är lite för duttigt och det saknas lite det här rakare på kasse, smälla på och pucken ska bara in. Och jag håller verkligen med i den här känslan av att men Karlskoga hade ju ett brutalt skadeläge. Det var ju långt över 10 spelare som var borta, så de fick väl låna ihop det de kunde. Och det kändes som att hälften av deras spelare hade bara nummer och inget namn, man visste inte vem de var. Och den målvakten, i frustrationen så kan man tänka, men gör vi varenda målvakt till Carey Price? Men jag tycker inte att det var riktigt så. Vi ställde inte den målvakt på så jättestora prov faktiskt. Han fick väl en del skott på sig, men det var mycket skott utifrån, mycket med frisikt. Alltså, men målvakt, du får vara italienare och född 2005, det spelar ingen roll. De skotten tar. Målvakter som är huvudtaget något som helst skolat, så är det bara. Mm. Så vi gjorde det lite för enkelt för dem. Sen så tycker jag också att vi måste komma in på att Karlskoga var ju Karlskoga, det grisades, det smälldes på, och jag tycker att ett par stycken av dem är ju både fula och onödiga. Det är liksom mot huvudet på både Fitz och på Oliver Johansson. Och ja, men tidigare, det var en av dem som dömde, var ju Niklasson. Han som jag mötte på Circle K i Filipstad när jag får att titta på Mora. Jag tyckte, han har ju dömt i alla fall ett par matcher. Den Mora-matchen någon till, då tycker jag han har varit ganska bra. Men det är ju som att han, när han inte tar de utvisningarna, så blir det att han tar ju, eller de tar inte så mycket övrigt heller. Så att på ett sätt är det tur att tempo gick ner, för jag tycker att tempo gick ner i andra. Och sen så kanske vi steppar upp lite i tredje. Men det var ju en sån här match som, hade man haft, ja men gamle västnarna som på isen, det är ju sån här match som ballar ur fullständigt. Nu gjorde det inte riktigt det, men det hade kunnat bli så. Så jag är ju glad att ingen skadade sig, för det där måste du ta. Jag tycker det är våldsamt och det är mot huvudet. En del tycker att det är såklart matchstraff. När man ser det på plats, man följer ju lätt pucken, så jag såg ju inte, utan man fick ju se priser i efterhand. Men jag tycker att de är fula, jag tycker att de är onödiga. Och som sagt, deras 1-1. Jag har också sett någon stillbild och också sett att många gånger i svensk hockey så är det ju offside utan att domaren blinkar. Men problemet är ju inte att de får något billigt mål, utan problemet är att vi gör bara ett framåt. Det är ju för klent. De gör bara två och då ska vi vinna en sån match. Punkt. Så är det bara.
Ja, angående de här tacklingarna så är det dels så att vi har den på Kim Johansson, den tycker jag är klockren rakt i huvudet. Den är ju, den är ju rakt framifrån, men den tar i huvudet och det går som inte att säga någonting annat. Och jag upplever också att rörelsen är uppåt gående. Än om han har skridskorna i isen så är rörelsen uppåt gående. Kim spelar ju vidare, tack och lov ska jag säga. Den där hade kunnat vara riktigt stygg och ta riktigt illa. Men nu spelar han ju vidare hela matchen som jag har förstått det, men jag tycker att en sån utvisning får domarna inte missa, för pucken är ju där, han har precis spelat ifrån sig pucken när tacklingen kommer. Tacklingsbar, absolut, men det är just sättet som smällen tar, och huvudtacklingar är inte okej i svensk hockey, det är bara så. Den tycker jag är. Och sen den på Fitzgerald där som får en, jag tror att det är en armbåge han får i huvudet. Jag upplever den inte under match, utan jag liksom, när jag ser reprisen på den ser man att han tar sig mot huvudet och att han sen åker och byter. Och sen får man se bilder på att han står och liksom, ja, hänger på klubban och är liksom halvvägs på väg ut i omklädningsrummet. Men kommer ju tillbaks. Och det är de här grejerna som blir någonstans att det måste börja tas. Och det måste komma i efterhand också saker. Och jag tycker att de inte ens förhuvudtaget har tittat på de här situationerna. Vad man kan få fram. Så ja, det känns väldigt märkligt.
Alltså, är det Oliver Johansson eller är det Kim Johansson?
Ja, Kim som fick tacklingen i egen zon.
Ja, då brann jag ihop Johansson med Johansson. Men alltså, det är en poäng. Kvarstår ju 100% ändå. Det spelar ingen roll vem det är. Och jag måste också fylla i att det finns ju någonting i att det handlar ju om att du måste ha respekt för varandra. Alltså att det tar lite sent och att det kan bli så. Men det handlar om, det är människor. Alltså att du kan proppa någon halvvägs till månen behöver ju inte betyda att du bör.
Mm.
Det finns någonting sånt. Och sen så att det är lite tillbaka till det här gamla gris Karlskoga, men jag tar någonting ifrån dem heller. Ja, men de har så mycket spelare borta, vad ska de göra? Det blir ju ganska mycket bortaspel från Karlskogas del på ett sätt, men det är liksom kudos till dem. De har de förutsättningar de har. Jag är mest besviken på Björklöven efter en sån här match. Det ska inte behöva se ut så här. Det ska inte återigen vara så runt, så duttigt och så långsamt. Utan det här ska vi kunna bara trycka gaspedalen i botten och köra över i alla fall. Domarinsatsen är dålig. Ja, det tycker jag. Man är mest bara besviken, ska jag säga.
Ja. Det är ju, om man då tittar på utvisningen vi tar. Vi har ju, alltså, det var som jag skrev med den en gång. Alltså, jag tror att Björklöven har själva tagit fler too many players on ice än vad alla de andra lagarna i serien har gjort tillsammans. Liksom, de senaste tre säsongerna.
Ja, två första perioden igår.
Det är ju liksom, det är som att det har satt sig i väggarna. Och jag förstår inte hur det kan bli så. Är det rörigt i coachningen? Vilka som ska in, eller är det att spelarna själva inte har liksom koll på ja, nu ska jag in, eller nej, nu ska jag inte in, eller vad, alltså jag tycker att det är någonstans har det blivit helt tokigt i det här, för att det hände någon gång sådär var tionde match, fine, men som på det sätt som det har hänt nu, det här är ju, det är bedrövligt. Det är som såhär, ni måste ju bara träna på byten på träning nästan för att få det att funka.
Nej, men det är för dåligt. Det är som sagt två stycken första perioden igår. Som jag uppfattar det är en, om man nu kan säga så, att det är en lite otur, alltså att pucken kom ju nära vårat bås. Och, ja, men det är som man ofta gör, man kivar lite. Men det är fortfarande för dålig disciplin, så det säger jag ingenting om. Men det är inte så att det är ett supermisstag, utan det är lite missflyt. Det är dåligt med lite missflyt. Men den andra, det är ju, ja, men det är ju sex stycken som åker omkring flera sekunder.
Ja.
Alltså det är det inte, utan det är bara för dåligt. Jag måste också säga att utvisningen som Hartz tar i första perioden är också så fruktansvärt onödig. Det är en som har tagit burskydd. Hartz kom och jag hinner tänka nej, 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 nej. Ja, men då ska ju han checka. Åk runt målet, upp med klubban. Att han åker för slashing är obegripligt, för det är ingen slashing. Däremot är det en monsterhakning. Han är liksom upp med klubban, sitt fast och så åker han med som en prom.
Mm.
På boxering i några meter, och det är sån solklar utvisning, och det är så fruktansvärt onödig. Det är så långt ifrån vårat mål man kan komma, och så tar han den ändå. Man blir vansinnig. Det blir inget mål i powerplay, ja, men vi klantar i bort lägen där. Det är 6 minuter där som vi slarvar bort. För det måste jag säga, de får ju ett 5-3 där i samman där i första perioden, och då är det plötsligt, då tycker jag Karlskoga inte såg riktigt att känna igen. Det var jätteduttigt och det gick alldeles för sakta. Jag var helt bombsäker på att över en minut, 3-5, då är det ju mål i baken. Så blev det ju inte. Så då hade man ju fortfarande någon slags hopp. Vi måste också tycka nämna deras segermål. Alltså, inte för att ta någonting från David Lindqvist. Han har seriens överlägset bästa plösar. Så det ska premieras. Men han skjuter inte hårt. Det är alldeles för ignorant att han får glida in och skjuta ett slagskott. Det är någon som liksom bara släpp markeringen där, och det är för slött. Det ska inte få kunna gå till på det sättet, jag tycker inte.
Nej, men det spelar ingen roll, känner jag, att en av Karlskoga gör två mål på oss så ska vi ändå vinna matchen.
Ja.
Det är inte värre än så. Har vi några ljusglimtar vi kan ta från den här matchen? Ja, Diorio räddade oss ju också ganska många gånger i första perioden, kan jag känna. Och steppa upp och göra det bra. Så att, och nu är det ju han vi får förlita oss på. Vi vet ju inte hur länge Jona är borta. Vi kommer ju till skadeläget lite längre fram. Men nu känns det någonstans som att ja, men nu måste vi göra det vi kan för att hjälpa våran målvakt också så mycket som möjligt. Det handlar om att städa framför mål, att hålla bort spelare som vill in och grisa, som inte får någon, så att det är någon som så här, ja, men på agardvis slänger sig över målvakten när han får en liten knuff när det är avblåst för att han vill, ja, provocera och sådär.
Ja, nej, men jag håller med dig. Det håller jag ganska bra. Vi får väl också säga att under avdelningen greppa Halmström, vi är 100% i powerplay. Vi får ett powerplay och vi gör mål på det.
Mm.
Så det får man väl ta med sig. Jag tycker första linan också skapar lite press. Och vi har ju, ja, till viss del lite otur. Ljusel har väl en i stolpen där klockren. Plank som går ut. Det går väl ut bakom deras målvakt, tror jag. Men det spelar ingen roll. Skjut inte stolpen. Vi har ju flera öppna lägen. I avslutningen hamnar utanför och det smäller i plexit. Det är för blött krut. Vi är för blöta i avslutningen. Ja, i avsluten. Och ja, men det är bara skit i den här matchen. Men det känns ju onödigt. För att allt handlar om, det har vi tjatat om 1000 gånger. Allt handlar om att vinna säsongens sista match. Men det, hela serien byggs ju upp i att skapa oss så goda förutsättningar som möjligt för att göra just det. Och vägen blir svårare när det är hemmaplansfördelar och det är allt annat som ska slarvas bort. Och när, jag menar, Modo har ju mer eller mindre vunnit serien redan. Det låter sjukt att säga början på december. Men det krävs ju ett monumentalt ras eller att de ska få ett skadeläge som liknar, ja, Karlskogas igår. För att det ska bli något annorlunda på den saken. De ser stabila ut och det känns som att vissa matcher har klickat i för oss när vi är riktigt bra. Men det är som att vissa matcher, vi spelar med handbromsen i, eller det är på något sätt för slött. Det är någonting som skaver. Det hjälps inte.
Lägsta nivån är för låg, helt enkelt. Modos lägsta nivå är väldigt mycket, mycket högre än, och de kan spela på sin lägsta nivå och ändå vinna mot Västervik, Almtuna och så. De städar av dem. Medan våran lägsta nivå är väldigt låg, vilket vi fick se bevis på igår. Så att, ja, vi sådana här saker måste vi bara kunna städa av och lösa, och var det nu än må sitta i. Men jag tror att ingen av spelarna är såklart tycker att ja, men vi gjorde minsann allt vårt bästa. Det tror jag ingen av dem säger. De åkte nog därifrån och var sjukt missnöjda. Men nu är det liksom nästa match, och vad ska vi göra annorlunda då? Vilken inställning ska vi ha till matchen? För jag tror någonstans här, det är människor, det är idrott. Idrottspsykologi är väldigt intressant på många sätt och vis. Det är klart att Stråle pratar om dina matchen också. Att ja, men vi vet om att de har ett tufft skadeläge och vi ska utnyttja det. Det är klart att sådana saker kryps in i huvudet. Ja, men vi möter ett gäng juniorer nu. Halva laget består av juniorer. De har en juniormålvakt som är född 2005. Det spelar ingen roll. Alltså, spelar man på den här nivån så måste du gå in och vara hänsynslös när det kommer till målproduktionen. Det finns ingen anledning att åka in och tänka att ja, men det här kommer att lösa sig. Och jag är den första att erkänna att jag tänkte att den här matchen kommer vi att vinna. För att vi har så mycket mer erfarenhet på plan. Men vi hittar ju ett sätt att förlora den här matchen.
Ja, jag hade också den känslan att det här, alltså efter första perioden och även andra, jag tycker att vi gör en ganska bra andra period egentligen, fast det är de som gör målet. Så tänker jag att det här borde ordna sig. Men det är just det där att det borde ordna sig. Nej, men du får gå in och se till att det ordnar sig.
Mm.
Sen så sa jag till någon snubbe där liksom att ja, men när det står 1-1, ja, men nästa mål vinner ju. Det var ju helt uppenbart inne när tredje perioden började att gör vi 2-1 så vinner vi den.
Mm.
Så är det. Och det, vi har tillräckligt med chanser för att det ska bli så. Men ja, vi får gå vidare och tänka att den här bäska eftersmaken vill man inte uppleva igen. Men det är frustrerande och det är skavande. Det här ska vi städa av. Vi lyckas inte med det. Men vi skiter i det här, den här matchen, och så går vi vidare. Mm. imorgon fredag, eller idag fredag när ni lyssnar på det här, så möter vi Västervik hemma. Västervik har 8 torsk senaste 9 och parkerar långt ner i botten. Allt annat än 3 poäng är ju för dåligt. Eller vad säger du? Vi ska ju bara vinna en sån här match.
Ja, nu är vi där igen. Det är samma känsla som inför matchen igår. Den här matchen ska vi bara vinna. Och så är det. Alltså Västervik hemma. Allt annat än 3 poäng. 2 poäng, det är en förlust. Så är det bara. 3 poäng, det är det enda som räknas nu. Och det finns inget annat. Och att om nu inte spelarna kan gå in och liksom bevisa för sponsorer, fans, sig själva att vi kan det här. Så, ja, då vet jag inte. Då börjar man liksom känna sig, ja visst, vi ligger i tabellen. Men det, alltså, spelet måste börja sätta sig och vi måste börja få ordning på saker och ting. Så att vi vet att ja, men vi kommer kunna skapa chanser. För det är som du säger, det har varit runt, det har varit duttigt. Och det håller inte. Vi måste upp i nivå, alltså Löven måste få upp den nivå som vi vet att laget besitter. Så att det måste bara vara 3 poäng ikväll. Allt annat är ett misslyckande, anser jag. Och det spelar ingen roll om de kör över Diorio så att han inte kan spela vidare för att ställa Melker till linjemål. Det kvittar, vi ska vinna den här matchen. Det är bara så.
Ja, och med det sagt så kan man väl ta den pucken också. Jag tänkte, det kanske är läge för Melker att få göra A-lagsdebut i tävlingssammanhang. Ja. Jag tycker nästan, men vi måste väl låta han få pröva.
Ja, varför inte? Jag tänker att om det nu är liksom så beroende på hur länge Jona är borta så är det ju absolut läge att börja spela igång till Lin också. Och det här är väl ett utmärkt tillfälle, tycker jag. Hemmaplan, bottenlag på besök liksom, och att jag tänker att spelarna litar inte lika mycket på Melker som de litar på Diorio eller som de litar på Jona. Därav så kommer de att spela ett tajtare försvarsspel och därmed även då kunna täppa till på ett annat sätt. Kanske hemma anfallsspelet lite grann. Men vi har en tillräckligt stark forwardsuppsättning för att kunna producera och vinna den här matchen ganska komfortabelt, vill jag säga.
Ja, ja, det, som sagt, något annat ska det ju inte behöva bli.
Men, de har ju förlorat 8 matcher av de senaste 9 som de har spelat. Så det är klart att de är ju inne i en dålig streak. Och det är väl det som talar emot oss också. Att vi brukar ju kunna vara de som bryter lags förlusttrender på något sätt.
Ja, nej, men det är 3 poäng, punkt. Alltså allt annat vore för dåligt bara.
Ja.
Det tycker jag. Och tar man nu Mora, om vi hoppar till den då, Mora på onsdag. Och jag var dit i slutet på oktober när vi vann borta. De har spelat 10 matcher sedan dess. Vunnit 6 av dem. De möt Vita Hästen ikväll då. Så de hade 11 matcher sedan vi senast mötte dem. De är ju slarvigt ute, men Mora känns som Mora. De är liksom rätt bra, kan störa de flesta lagen. Åkte på en smäll mot Djurgården 5-1 borta senast, var det väl. Men de har Ljunggren och de har en del bra spelare, men det är väl likadant där. Jag tycker att vi har väl alla möjligheter att kunna vinna den, men det är ju lite beroende på också hur skadeläget ser ut. Vad man ställer för lag på isen. Jag ska ärligt säga, jag har dålig koll på hur Mora skadeläge ser ut. De kanske har borta skitmånga, jag vet inte.
Nej, jag har ingen aning heller, ska jag ärligt säga. Och vi behöver inte spekulera så mycket i det. Men jag tycker att på de här 2 kommande matcherna, 6 poäng måste in på kontot. Så är det bara. Vi måste få igång spel. Alltså det handlar ju... Det är precis som du säger, allting handlar om att vinna säsongens sista match. Men det är någonstans är det också lite så här att vi måste skapa oss goda vanor och få in en vinnarmentalitet i gruppen. Inte att det pika någon gång lite nu och lite då, för det håller inte i slutspel. I slutspel måste du vara bra varje dag på allting du gör. Med sömn, med kost, med spelet. Rubbet måste vara liksom 100%. Och då går det inte att vi i ja, i den här höstserielunken i mörka november, december, att vi, ja, men uppträder på det sätt vi har gjort nu. Jag känner mig sjukt bitter just nu över det som hände igår, men jag tycker att 6 poäng är ett fullt rimligt krav på den här gruppen som består i Björklöven just nu.
Ja, det tycker jag också. Och jag håller med också att det handlar om att skaffa sig goda vanor. Slutspel är slutspel, det är någonting annat. Jo, men du vet, goda vanor och att göra saker rätt kan man göra i november också, än att man ska vänta till senare. Sen så, ja, men som du säger, det är människor och det är inga maskiner, så man måste ha det med sig, men i alla fall. Men när vi är inne på Mora måste jag nästan nämna, såg du att i Mora fick ju 3 matchers avstängning för att han hade krockat med en domare?
Ja, jag läste någonting lite snabbt om det. Jag gick inte in och läste mer än så, att det var så många matcher.
Ja, men alltså det där är ju bara jättemärkligt. Alltså som jag uppfattade i liksom den repris jag själv har sett, är det ju att det är absolut inte meningen. Utan det råkar bli en touch eller en kollision. Men alltså vi har tjatat oss blå över svensk hockeys allmänna bedömning av saker och ting. Så det är väl ingenting att vänta sig. Det är lite grann tombola. En annan gång så hände ingenting. Det är absolut inget uppsåt. Det kan man ju pantsätta huset på. Det är absolut inte. Men det är ett straffvärde som man skriver. Det är massa kanslisvenska som den här domen innehåller, och det är inte fint läsa. Men jag noterar bara att du vet aldrig riktigt vad som kommer att hända, utan det är ibland det som att jaha, nej, men nu blev det någonting och nu är han då borta 3 matcher, så han spelar ju inte mot oss.
Mm.
Men det var det.
Just angående det med jag har en kompis som är linjedomare. Han har faktiskt dömt Björklöven för 10 år sedan eller vad det var han sa. Jag frågade han lite grann. Nu dömde han ju mest när det var 3 domarsystem, ska sägas. Han hade väl dömt några matcher med 4 domarsystem. Så jag frågade han lite grann om det här. Men på vilket sätt får du som linjedomare vara med och liksom prata kring saker och ting? För det är någonting som vi har nämnt tidigare någon gång. Men alltså, om de är 8 ögon på isen, varför kan de inte liksom se sånt här?
Mm.
Så jag frågade lite grann primärt kring det, och hans känsla var att när det var 3 domarsystem så använde ju huvuddomaren dem som bollplank liksom. Men det var ju ändå han som någonstans skulle ta beslutet och stå för det. Sen när det var 4 domarsystem så var det som att det var tyst. Då var det nej, de fick inte tycka till om någonting. De skulle hålla koll på om det var offside eller inte, och om det var icing eller inte, och möjligtvis 6 man på isen. That's it. De fick inte lägga sig i några andra domslut alls. Och man tänker ju att om man nu pratar om domarnas arbetsmiljö hit och dit. Och det är klart att om det missas huvudtacklingar, det missas hakningar, trippings, whatever liksom. Om domarna inte kan kommunicera med varandra och liksom hjälpas åt ordentligt på isen, så tycker jag att det är inte slöseri med att vi inte behöver ha 4 domare på isen. Men det är ju märkligt att man inte utnyttjar tillfället. För man får ju som en linjedomare som blir halvt ledig emellanåt, om man kan säga så. Beroende på vars pucken spelas någonstans och så. Jag tycker att det är märkligt att man inte kan ha en bättre kommunikationsnivå. Att, ja, men om en linjedomare säger att den där är klockrent i huvudet, får inte han tycka till om det? Och säga, den där tar klockan inte i huvudet, en armbåge i huvudet, eller det är en hög klubba, den tar rätt över näsan, eller vad det nu är liksom. Utan då ska det vara att huvuddomaren, nej, jag såg inte situationen. Det var ju som den som vi pratade om i matchen mot AIK, när Schilke åker ut för hakning. Men han hakar ju inte om han inte blir trippad i läget innan. Och då säger de, jag ser inte den. Jag är helt övertygad om att någon av linjedomarna till exempel såg den, om inte den andra huvuddomaren ser den. Och därav är jag lite frågan till att man inte kan utnyttja att man faktiskt är 8 ögon på isen mer än vad man gör.
Det låter ju märkligt. Man kan väl tänka att, ja, men, om man säger så här, det är lite slöseri med ögon. Om man kan säga så. Alltså när det finns möjlighet att någon kan ha sett någonting. det viktigaste borde väl vara att det blev rätt. Men uppenbart så är det ju inte så. Så det är prestige och stolthet och allt annat möjligt. Och ja, som vi har varit inne på förut, vi repeterade ju många gånger, men att hela den här idén om att man via sociala medier kan ställa frågor, det ska man ju sluta med ögonblicken, för när de ska förklara så blir det bara värre.
Ja.
Alltså att liksom att döma fel, och man kan fortfarande lära förhoppningen om att det var ett misstag, men att du sen ska försvara när du dömer fel och bara avslöja det som inkompetent, det är ju ännu värre bara, tycker jag.
Mm. Verkligen.
Sex poäng ska in, närmaste två. Så enkelt är det. Och jag tycker att vi konstaterar det. Mora måste vara, det kan vara lite svårare under match, men jag tycker att vi i grunden såklart är ett bättre lag. Men vi går vidare. Det var en artikel som Hockeypuls släppte och som också blev citerad i VK om antalet matcher som skadade spelare har varit borta. Man lägger ihop alla matcher som alla har varit med, så får man ju en summa i det i slutändan. Alltså att, men, Plant har varit borta alla om vi räknar honom också. Han har väl egentligen inte räknat med, men för exempel skull, så att det blir, man plussar hans matcher, man plussar kaptenens matcher, man plussar allas ihop. Och inför matchen igår så har Björklund varit borta, eller har 118 missade matcher. Karlskoga kanske kom i kapp igår när de hade sånt brutalt läge, men inför igår så hade de 103, och då Modo, serieledarna, hade endast 16 matcher. Och det kan jag tycka är en intressant statistik. Vi kanske inte kan dra några slutsatser, men vad tänkte du när du läser en sån sak?
Ja, men 118 matcher, men vi drar rakt av bort 22 då, för Plant känns ju som att han ska vi inte räkna med på det sättet. Då är vi ändå på 96 matcher. Men 96 matcher, och sett till vilka spelare vi har borta, det är ett enormt tapp. Den som säger något annat talar ju okunskap. Så att det är klart att det är kännbart om man tar till exempel de som leder tabellen, Modo, att de har 16 matcher borta. Så att det är ju inte bra. Men jag vet ju att Kente sa ju det inför matchen mot, om det var mot inom paus, Södertälje kanske det var. Där han sa det att det är inga förslitningsskador heller på många spelare. Alltså det är inte träningen som ligger till grunden för att det blir. Utan det är liksom det är smällar och annat. Jag menar, Olofsson är borta med hjärnskakning. Freddan har varit borta med en skärskada. Vainio borta. Vi vet inte vad det är för typ av skada. Men det är någon smäll han har fått. Postler har fått en smäll. Jona en smäll. Lindgren också en smäll. Så att det är alltså, när vi räknar upp de namnen, det är ju alla är startspelare också.
Ja, men jag håller med dig 100%. Alltså när vi tänker att, ja, men Jesper Lindgren är en av de bästa offensiva backarna i hela serien, får vi väl ändå säga, utan att vara för självgoda. Jakob Olofsson, som men vi hade väldigt stora förhoppningar på, och de matcherna han har spelat tycker jag han varvar upp och börjar bli riktigt, riktigt bra, stor och tung och grym på teka. Så det är ett jättetapp att han är borta. Vissa saker, ja, men det är ju missflyt. Jag menar, att kapten skär sig på en träning, det är ju sån här freak accident som, ja, men det är ju ingenting i världen som kan beskydda, vilken träning den har, så kan du inte beskydda det från en sån. Så att, jag menar, sett över flera säsonger så måste man säga att, ja, men ibland är det otur och ibland kanske man tränar fel eller vad det är. Men jag ska inte säga att det jämnar ut sig, för det kanske inte heller gör, men vissa saker är lite missflyt och det får man ta. Men sen så är det ju flyt. Ta Modo som ett exempel som bara har så otroligt få matcher. För det de har, det är fördelat på tre spelare. Det är ingenting. Så det är klart att om du får behålla din storm. Och nu är Riley Woods borta. Och han ska vara borta några veckor. Och det, jag önskar inte skada ut dem. Det är inte det vi säger. Men det är ju lättare att vara bra om du får ha... Ja, men du har konkurrens på träningen. Det måste bli sämre träningar med massa gubbar borta. Också måste man ha klart för sig. Men om du har mer eller mindre full trupp, det är full fart varenda träning, det är konkurrens om mer eller mindre varenda pass, det är klart att det steppas och snäpps upp på ett annat sätt än för de som just så pass kan skrapa ihop ett lag.
Ja, nej, så är det ju. Så är det ju. Och det är ju liksom, vi blir ju så otroligt sårbara också, för att det är en sak att vi ändå liksom, ja, men vi ställer 4-5 på isen varje match just nu. Men det är ju med nåder att vi gör det också. Eller ja, vi har tre backpar ska vi säga och fyra kedjeformationer. Men det som är grejen är att får vi två, tre skador till, då är vi enormt tunna. Och att vi, inget ont om våra juniorer, men att juniorerna ska börja bli liksom, alltså att de ska få ta en så stor roll och att de ska någonstans börja producera också någonstans. Inte gå in och spela 0-0, utan de ska förväntas kanske börja producera lite grann också. Det blir inte bra i längden. Och det sliter mer på alla.
Ja, men vi har inte riktigt den kvaliteten. Riktigt. Alltså att det är som du säger, det är mycket bättre om man kan få köra och spela matcher där man inte kan känna den pressen. Utan du kan spela avslappnat in och kör bara. Jag tycker ju, ja, men ta nu linan med, det blir ju med Oliver Johansson center och Ekefjärd och Härjestam. Alltså de är rätt okej offensivt, det tycker jag. Jag tycker det går också, de snurrar runt en del. Men man märker ju direkt de förlorar puck, så är det ju nästan så att vilka motståndare vi än möter så pressar de ju fast den linan. De har det jobbigt i egen zon och det är ju ingenting att hymla om, så är det bara. Och det är klart, det kan vi räkna med. Och det måste vi få ta. Men när vi samtidigt har sådana problem, vissa matcher då som går med det färskaste exemplet. Men vi producerar för dåligt. Jag menar, leder vi med 5-1 spelar det ingen roll. In med dem och låt dem köra. Låt dem, och liksom, om de tappar defensivt och det kanske blir en reducering, det gör ingenting. Men nu står ju matchen av väg när det står 1-1.
Mm.
Så det blir någonting helt annat. Så att det är verkligen så. Nej, men vi har ju Vagnar borta, Posler borta, Olofsson borta, kapten borta, Jona borta, Lindgren borta och Plant om vi ska räkna. Men vi räknar bort Plant, men vi har borta de sex och det är ju tunga spelare. Vilka kan vara nära spel, vad vi hör? Ja, vi vet att kapten rehabbar ju och Vagnar gör ju det också på is, vad jag förstår. Och så, jag läste ju bara häromdagen att Fredrik Andersson kan vara nära comeback, kanske till och med ikväll. Det vore ju fantastiskt i så fall.
Ja, det vore ju helt fantastiskt. Och jag tror, som vi var inne på när han försvann, hans ledarskap i båset och på isen också. Han kommer inte att kliva in och spela några 15 minuter, det tror jag inte. Men att hans närvaro gör att laget kommer att tända till på ett annat sätt. Så att jag ser bara positivt att han kommer tillbaka och... Jag hoppas ju såklart innerligt att vi inte drar på oss några fler skador heller. För nu måste vi börja få tillbaka folk och börja bygga upp inför det som komma skall. För slutspel kommer vi att ta oss till. Det är så oroliga jag inte. Men det är liksom att vart hamnar vi någonstans i tabellen för eventuella hemmaplansfördelar. Som vi förmodligen, som det känns just nu, så kanske vi inte ens kommer ha någon hemmaplansfördel. Och får vi en så kanske vi får möta något lag som vi... har kommit just före i tabellen som det varit i fjol. Så att, jag gillar inte riktigt läget vi är just nu, men det är många matcher kvar som ska spelas. Det är mycket poäng att spela om. Så att, och kapaciteten finns ju i laget. Det är ju ingen snack om den saken. Men vi måste börja få tillbaka spelare och att vi får hålla spelare friska och hela. Det är ju det absolut viktigaste just nu. Och att vi hittar någon ny förvärv. För vi vet ju att Lindgren kan man ju... Ja, kanske komma tillbaka till slutspel i den bästa av världar. Men hur hemma det kommer han att vara och hur försiktig kommer han att vara också. Så Plant räknar vi ju inte med. Posler, ja, han räknar med att han ska komma tillbaka. Vainio, ja, men det är ju lite rysk roulette med han. Ja, antingen så håller han i 10 matcher eller så håller han i en och så är han borta igen.
Ja, men han är ju konstant day to day. Som det verkar. Och det är liksom alla farhågor när vi värvar han just med hans skadehistorik. Ja, men det har ju besannats alltihop. Vilket ju känns enormt frustrerande. Ja, men som vi har hört är ju att kapten har ju tränat skitbra. Och han är ruskigt fit. Liksom. Han är väldigt vältränad och lätttränad. Så det är ju väldigt bra så fall. Sen så är det klart, han har tappat muskulatur och även om liksom senor har läkt ihop allting som det ska, så innan man får full rörlighet och allt det här. Men jag tror orken är inte ett problem. Däremot innan du får in, men träning är träning och match är match. Innan du får in timingen i passningsspel, innan du får in allt det här i matchtempo är en sak. Men att passa igen på isen och som sagt, han spelar den är en sak, men kaptenen, människan Andersson, är också någonting vi inte ska underskatta. Bara rent hypotetiskt så kan man ju fundera på, ja, men hur vi har ledarskap i Rahim och allt annat. Vi säger ju inget annars om det så att säga. Men man kan tänka i en sån match igår, men en kapten som bara vägrar acceptera att det ser ut så här.
Mm.
Kanske, i den bästa världen hoppas man det. Tyvärr är det väl så att det är ju tyst om ord och sånt. Men jag som... Vi kan väl säga det att på något sätt är det ju att man, det sipprar ut något rykte någon gång ibland att det inte alls är så bra där. Att det blir lite aktivt ersättning för honom, och det är ju ingen hemlighet, tänker jag. Men att det, vi kan ju inte räkna med Olofsson tillbaks något snart. Det var ju, det syntes inte som att det var någon sån allvarlig smäll, men vi tror ju, eller räknar ju med att det är någon slags hjärnskakning eller vad det är mot huvudet. Och det är ju lurigt, det kan ju vara vad som helst. Och jag tycker det är så trist, vi sa ju det nyss, alltså han börjar ju varva upp och vara så fruktansvärt bra, så han saknas verkligen. Och om vi tillåter oss att spekulera i som det tyvärr verkar kanske luta mot, att hans säsong är körd, ja, vad gör vi då?
Mm. Nej, den är ju tung faktiskt, och det här har ju gjort att man har börjat fundera lite grann, och just på centersidan, en spelare som jag har pratat om tidigare, det är ju Johan Sundström som har spelat för Frölunda tidigare, som hamnar i frysboxen och är ju inte ens med i truppen där just nu, mer än på pappret. Så men jag tänker att han lyfter säkert, han ryckte sig att han lyfter en lön på 300 000 i månaden eller något sånt, eller om det är ändå mer i Frölunda. Och det som är ju att det är ju ingen lön som Björklöven kommer kunna betala honom, men ja, jag vet inte. Han har ju varit grym tidigare säsonger. Han var fruktansvärt bra och liksom en stöttepelare i Frölunda som har liksom gått för SM-guld och sådär. Så att vi skulle få in mycket rutin, en stor center också som, ja, det hade varit, jag tänker att han skulle kunna vara en bra ersättare till Olofsson. Nu är han en rightare och vi har ju rätt gott om rightare så, men jag tänker att om han skulle kunna axla en roll som en, ja, men som en tredje center, än om han är tillräckligt bra för att vara andra center, men ändå, så känns det som att det skulle kunna vara en bra värvning för oss. Men det är det, vad skulle vi kunna få loss han till för pengar i sådana fall, om det skulle vara så? Och hur tränad är han, ska också sägas, hur mycket han håller igång, han är intresserad av att spela hockey, han är 30 år gammal, så han är ju inte lastgammal så, men har samlat på sig gott om erfarenhet, så att, ja, jag vet inte, vad tänker du?
Ja, alltså det vore ett kanonförvärv rakt av, alltså det vore en fantastisk spelare. Däremot så är det väl de här frågetecknen man kan känna inför hans eventuella karaktär. Ja, men varför spelar han inte? Alltså mycket kan det skära sig med Frölunda? Varför har det gjort det? Varför spelar han inte? Alltså vill han, tycker han det hellre att, ja men det är en kanonlön, så det är klart, det är ju bara fantasisummen för en vanlig människa, men alltså man tycker att, men 30 år vill du inte spela? Och sen så kan man fundera på, men Frölunda, de uppenbarligen betalar han hellre 300k för att inte göra någonting, än att man kan tänka att de betalar hälften och så betalar någon annan klubb hälften. För det sades väl att Modo till exempel var där och kollade sig för, men det gick inte att lösa någon lån för det. Så att det är för mycket frågetecken. Om det mot all förmodan, för jag tror att det är en helt orealistisk tanke, men om Kente kunde trolla, så tror jag att vi kan få in, alltså spelaren Johan Sundström tror jag är fantastisk bra i Björklöven, men människan, karaktären, det är ju där man ställer sig frågan för.
Mm.
Ja. För det är, jag menar, Tony SHL, eller med Luleå och mycket andra klubbar har ju varit ryktas för ut efter spelare, och jag menar, marknaden är snustorr mer eller mindre. Det är inte så lätt att få fram spelare, så att låna någon korttids är ju en sak. Och jag menar, har du tillräckligt med pengar kan du värva, och värva från division 1 då. Men om vi ska ersätta Olofsson, så måste vi ersätta en som är lika bra. Mm. Och sådana finns det inte ledigt hur många som helst. Typ ingen. Så jag fattar att det är en rävsax. Vi måste ha in spelare, men vi kan inte bara ta in vilken random snubbe som helst. Vi måste ju ha in någon bra.
Så är det. Men det är som du säger. Det är mycket frågetecken kring honom och hans... ja, alltså spelaren är ju bra. Han fick inte riktigt att lossna de två senaste säsongerna i Frölunda. Men jag menar, han har gjort ett gäng landskamper och liksom sådär... jag tycker att det hade varit en bra värvning. Så Säsongen 16-17 i SHL så gjorde han ändå 38 poäng på 45 matcher. Och sen i slutspelet så på 9 matcher så gjorde han 18 poäng. Förlåt mig, jag läste på fel rad. Han gjorde bara 1 poäng i det slutspelet. Men ändå, han pejsar ju bra en sån säsong. Och det är liksom SHL. Så att jag tror att han ska absolut kunna hålla på allsvensk nivå. Men då får man acceptera kanske en allsvensk lön. Och med allting som kommer med det.
Ja, det är allting. Jag ser det som osannolikt eller orealistiskt. Men om, som sagt, Kent kunde trolla så vore det ett kanonförvärv.
Ja.
Men vi kan väl ställa oss frågan så här också då. Börjar det vara dags för den här årliga liksom Black Week för Västervik eller Almtuna eller annat som det har brukat vara? Ja, men för ett par år sedan kommer Plant in. Det har ju ibland varit kort tid så Ryan Gropp och alla möjliga som kommer. Alltså vad tror du? Och i så fall, för som det nu har pratats om så sägs den här Marcus Vela, alltså kanadicken i Västervik, så har ju kopplat samman med Modo. Och det är, man behöver inte googla särskilt mycket så säger det att de har ju den här Daniel Bricklin, en kanonback som man gärna skulle ha fått in, som till exempel en ersättare för Lindgren. Eller för Ali Vaino också, om inte han kan spela så mycket, men inte minst Lindgren. Men vad tänkte du där? Är det realistiskt, tror du?
Brickley känns ju absolut realistisk. Men det är ju om dels är det så här, ja, men till vilket pris så. Men så bra som han har varit, han kommer ju kunna nästan välja och vraka mellan SHL-klubbarna nästa säsong om han vill stanna i Sverige. Så att jag tycker ju att får vi chansen att värva han, att vi med vårat starka varumärke och de ambitioner vi har, så tror jag att han skulle kunna göra oss så mycket bättre än vad vi är just nu. Så att det hade ju varit en kanon och en lite grann av en drömvärvning ändå. Och man undrar ju hur en sån där spelare har smygt under radarn på något sätt. Det kanske inte har gjort bland sportcheferna, men ändå att han hamnar i Västervik till slut. Det är väl det som man ställer sig lite frågande till.
Ja, ibland kanske är så. Det är väl lite så här ibland att en del spelare blommar ut på stor rink. Alltså att de får lite mer tid på sig och lite allt det här. Men det är ju en jättebra spelare. Han är inte supergammal heller. Han är född 95. Så han är 27. Han har ju gjort några NHL-matcher, så att han har väl ändå fått. Men han är lite... man vet inte. Ibland är det här the numbers case som vi kan tjata oss blå över. Att, ja, men någon blir ju petad förr eller senare. Alltså alla i en trupp startar inte så fort det är att det kan vara någonting sånt. Men det vore ju en grym värvning, tycker jag, för oss. Jag kollar lite på, för det sägs väl att Almtuna har jättedålig ekonomi, så de kan också av rent ekonomiska skäl tänka släppa spelare. Då tänker jag en liten smygare kanske skulle kunna vara Oskar Asplund. Han är en back som de har en leftare som är född 2003, så han är ung och han är poängbäst faktiskt i Almtuna. Han har gjort 19 poäng på 22 matcher. Ung, fortfarande under utveckling får man tänka. Men en snälla back som man kanske, om man till och med skulle kunna signa fast han för fler säsonger, så vore det kanske inte så dumt. Eller vad tänkte du?
Nej, absolut. Och jag tycker inte att, alltså, om man ser på han spelar ju nu i år, så spelar han ju, verkar han ju spela mer med herrlaget än J20-laget. Men om man tittar på de matcher han har gjort, i fjol gjorde han 8 matcher med J20-laget och 14 poäng. Och sen i kvalet uppåt så gjorde han 14 poäng på 12 matcher. Så att det är ju, han är ju en poängback, det går inte att säga någonting om. I Almtuna i fjol så spelade han 48 matcher och gjorde 14 poäng. Och jag menar, med sett till sin ålder och sin storlek också ska säga, så tycker jag absolut att han är en otroligt spännande back. Och om det nu liksom så här, nu får man ju ta det, men de projicerar att han ska kunna göra 44 poäng i år på 52 matcher om han skulle spela alla matcher. Det poängsnittet har han, och det är ju imponerande siffror för en så pass ung spelare. och på den här nivån. Så att, absolut ett spännande namn. Det håller jag med dig om.
Ja, han gjorde en match i Rögle i fjol också, ska sägas. Alltså, han fick ju pröva på SHL-spel. En match är ju en match, men det är ju ungefär en match fler än de allra flesta i Hockeyallsvenskan.
Mm.
Så det får man ju ha med sig. Jag tänkte också ska säga så här innan vi lämnar Västervik helt och hållet. En liten, jag ska inte säga smygare, men Troy Loggins, en amerikan. Han har spelat färre matcher. Han spelar 16 matcher, men gjort 10 poäng. Det kanske inte är ett dåligt alternativ heller. En sån här jänk som kom. Han är 27 och det är samma sak där. Han är 75-73 kilo. Kanske betraktas lite liten. Men en sån här som kan producera ordentligt. Producera mycket i universitetshockeyn tidigare. Så att, ja, men det är likadant där. Det kan vara en sån här som tar ytterligare steg i ett bättre lag. Det vet man inte.
Mm. Nej, så är det.
Oavsett vilket, det måste in folk och framförallt på centersidan tänkte vi väl. I alla fall jag. Alltså Olofsson måste ersättas och gärna med en som är riktigt bra. Och hur lätt det och svårt det är, det vet jag inte. Och det är ju därför som du och jag sitter och babblar här och inte är sportchefer.
Så sant som det var sagt.
Ja, men det är för ohållbart som det är nu på något sätt. Att vi kan, ja, i längden så funkar det inte. Och jag hoppas ju inrikt, det vill vi säga, hoppas vi har superfel om till exempel Olofsson och han är tillbaka imorgon. Eller det hoppas man. Men det verkar ju tyvärr inte riktigt så. Förhoppningsvis är både Jona en säkerhetsåtgärd mest att han är borta inte alls så länge och likadant Postler. Men de här långtidsskadorna oroar ju lite grann. Men vi kanske kan avsluta det så. Vi konstaterar att vi har det skadeläge, vi har det lag vi har. Karlskoga sket uppenbart i det igår och lyckades vinna i alla fall utifrån de förutsättningar som föreligger. Vi har inga andra förutsättningar än de som är och då måste vi försöka göra det bästa av det. Men jag hoppas att vi alldeles strax, innan vi lämnar skadeläge och värningar, när brukar finska ligan släppa spelare? Det är väl snart? Eller efter jul då, när det börjar bli det här med slutspel och sånt, alltså en del brukar släppa dyra spelare?
Ja, du... Jag har lite för dålig koll på det. Jag har inte följt just det någonting alls. Men det kan nog mycket väl vara så att det här är just efter jul som när det börjar vara klart med vilka lag som går till slutspel och annat som de gör sig av med det. Så att vi får väl se. Det kanske tinar loss någonting bra där också.
Ja, vi får hoppas det. Men jätteroligt att höra talas om att våran kapten som har varit väldigt saknad snart är tillbaka och vi hoppas att skadade spelare droppar in allt eftersom. Vi går vidare. Ja du Niklas, fotbolls-VM, går du igång eller?
Nej, faktiskt inte. Jag har sett delar av matcher har jag sett. Men ingenting mer än så. Nej, jag tycker att det... Nej, den här FIFA-skiten kan gå och dra något gammalt över sig. Och det skulle behöva göra samma sak där som i svensk hockey. Det skulle behöva byggas om och byggas nytt. Nya hjärnor som kommer in som inte bara har pengar för ögonen. Så att nej, jag har inte sett så mycket fotbolls-VM. Lite grann, lite strö så där när tvn har varit igång och det har råkat vara. Barnen har sett desto mer, men de är inte så politiskt insatta i vad som pågår runt omkring heller. Så, att, så. Du då?
Nej, men alltså nu när jag var i Tanzania så jag hade inte riktigt förstått att Tanzania var ett sånt fanatiskt fotbollsland, men det är det. De allra flesta är superintresserade av fotboll och alltså jag skulle säga, resan var ju också en resa. Jag jobbar i en kyrka och vi besökte vårt missions- och biståndsarbete. Och det är ju bland annat skolverksamhet. Och alla ungar spelar fotboll varenda rast. Det är ju hela tiden. Liksom killar som tjejer, det är bara fotboll, fotboll, fotboll. Och när vi var på flygplatsen på vägen hem ska jag säga att då var det ju Sydkorea, Ghana var det väl, som stod på. Och det är ju liksom folk som jobbar där med varselväst och alltihop. Ja, jobba måste vara, men det är match på gång. Så att de kanske inte jobbar stenhårt ändå för de ville se på fotbollen. Så det var ju intressant att det fanns. Men jag har inte följt det alls och det är av samma orsaker. Alltså fotbolls-VM hamnar i ett korrupt land, och det gillar man inte. Och det finns ju bland annat en dokumentär om det på Netflix som är väl värd att se hur det hamnade. Och det sjuka är ju då att, ja, men att när det uppdagas vilken korrupt skit det här är, så har man ändå inte gjort någonting åt det. Men det spelas ju fortfarande där. I en normal organisation har man ju styrt av det direkt. Det här började dyka upp, och jag menar, det är ju där haveriet i tal som han, den här nuvarande FIFA-basen sa att han kände sig afrikan och han kände sig allt möjligt. Det är så dumt så att det är klockorna stannar in. Ja. Kommer det betyda att man inte kommer att se någonting framöver? Nej, men det är klart att det gör. Det är klart att man kommer att glo på det där när tillfället ges, när det börjar dra ihop sig till slutspelet. Så är det. Men det är ju inte alls samma sak som man tycker att fotbolls-VM har varit förut. Så är det.
Nej, det är fel tid på året också. Känner jag. Varför spelar vi fotbolls-VM nu? Det kommer att vara klart veckan innan jul liksom. Det är... Avgå.
Känner jag. Ja, men så är det ju. Och sen givetvis, Sverige är ju inte där. Alltså hade Sverige varit med så hade det varit en annan sak.
Mm.
Nu är det ju inte så. Nej, men med det sagt så måste jag säga att när man liksom är i Tanzania, jag har nog fått en klubb att börja följa också. Simba Sports Club. Kanonklubben från Dar es Salaam. Det finns två stora klubbar i Tanzania. Där i Arusha, där staden vi var mest, där de flesta håller på Simba. Och det blev till slut att de är röd och vit som Degerfors. Och sen så när vi var på resande fot, när liksom seriematcher pågick och Simba, ja, men då satt ju folk och glodde på det. Så det var att man satt och kollade lite någon match. Min swahili är ju under all kritik, så vad kommentatorerna sa vet jag inte. Men det var ju ändå intressant att se, och det var som en tanke om fråga som man fick. Ja, men undrar hur bra de här är. Alltså om Simba skulle möta Degerfors eller Hammarby, hur skulle det gå? Uppfattningen jag fick, utan att jag är någon större fotbollsanalytiker, är att de är ju väldigt teknisk. Alltså väldigt teknisk. Men jag tror att svenska lag generellt är mycket mer taktiskt drillade. Det var ju tuta och kör hela tiden. Både tjonga långt, men alltså du ska tunnla, du ska dribbla, du ska försöka. Och sen den matchen som jag såg, det var ju då Simba hade en svår bortom match mot Mbeya FC. Ett sent 1-1 kryss för Mbeya. Och det var som bara att man chansade och kör. Och det fanns ingen... Ja, och så var plan för dålig för sig. Så det gick ju knappt att slå en pass efter backen så bollen studsade. Men ja, det ska vara intressant att veta lite grann. Tanzania som landslag har ju inte varit med i något stort mästerskap. Det har de inte gjort. Men som nu, de här Simba har ju gått till någon kvart som de ser med finalen motsvarande Afrikas Champions League faktiskt. Så att... Ja... De är väl halvbra. Men jag ska bara säga det för att avsluta det. Jag fick ju för mig då att en Simba-tröja vill man ju ändå ha. Någonstans. Så vi gick fort till centrala Arusha. Arusha är Tanzanias nästa största stad, ska sägas. Så det bor väl en halv miljon eller vad det nu kan vara där. Så i området runt där så bor det väl upp mot en miljon. Vi gick runt lite, jag och de som jag nu hälsar på som har bott där i 40 år. Så de kan ju språket i alla fall. Men det blev lite att vi gick ju inte någon sån här mer turistbutik, och det är ju Bayern München och Chelsea och sådana vanliga klubbar. Men när jag säger att jag bums vill ha en Simba-tröja så blir han helt lyrisk, han som jobbar i butiken. Så han för mig här, det är klart vi ska fixa en tröja. Vi har ingen här, men längre bort, jag känner en snubbe. Och halva mig säger så här att, ja men det här blir lite kul. Och den andra halvan säger att, spring för ditt liv. Jag är ju helt utlämnad. Jag kan ju inte språket. Jag kan ingenting. Han kunde lite knaggla engelska. Nej, men long story short. Han följde med, och det var någon som dyker upp. För det dyker upp folk från överallt. Och att... man ska ju förhandla om pris. Och jag är ju vit. Vi är de enda vita som är där ju. Och någon drar ju till och med... gräver fram en tröja. Den är alldeles för dyr. Och han som kom från den här butiken, som lämnar sitt jobb och följer med mig för att följa med till någon annan butik, han sjasar sig bort den och tycker att den här försöker blåsa det. Det ska vi inte göra. Så jag hamnade i någon slags hål i väggen någonstans. Så jag tänkte, här kan ju vara vad som helst. Men jag fick den för inköpspris. Enligt vad han sa, det tror jag. Det är 45 000 tanzanianska skilling. Du delar det med 200 så får det i svenska kronor. Så det var ju ett par hundralappar. Men det var... Så jag har med mig en sån tröja hem. Det är lite komiskt i alla fall. Lite skräckblandad förtjusning själva köpproceduren. Men det var ändå lite roligt. Och det var ju idrott för brödrar. Det handlade om att det var hans favoritklubb. Och han blev glad över att jag som västerlänning ville ha bumsen, tror jag, av han. Så att, du får ju börja följa Simba. Du kan ju gissa vilket djur som är i loggan.
Come out lejon, va?
Come out lejon. Ja, men du Josef, jag tänker att vi tar väl och knyter ihop den här säcken. Vi har varit lite ömsom sura, ömsom besvikna och frustrerade i det här avsnittet. Men det tror jag även ni som lyssnar har varit sett till den senaste matchen primärt. Så nu tar vi nya tag mot Västervik ikväll och så gasar vi sönder Modo eller Mora på onsdag. Och sen hörs vi igen om en vecka, tänker jag.
Det blir super. Ha det så gott.
Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.